Välkommen ska du vara. Idag tar vi oss an ett ämne som verkligen har skapat rubriker och debatt i Sverige på sistone. Skärmtid för barn och unga.
Mm, verkligen hett.
Du har säkert hört talas om Folkhälsomyndighetens nya rekommendationerna. Och kanske också all kritik som kommit.
Ja, precis. Det har ju inte gått obemärkt förbi.
Vi har kollat igenom en del källor, här debattartiklar från till exempel Britt Stakström och Elsa Dunkels. Vi har läst analyser av Emanuel Karlsten och såklart följt nyhetsrapporteringen.
Mm.
Tanken med den här genomgången är att försöka ge dig en lite klarare bild av argumenten, kritiken och vad som kanske ligger bakom alltihop.
Absolut. Och det märks ju snabbt när man läser det här materialet att det handlar om så mycket mer än att bara liksom räkna timmar framför en skärm.
Verkligen.
Källorna tar ju upp frågor om forskningsunderlaget, barns rättigheter och vad som egentligen påverkar hur unga mår.
Okej, låt oss börja med själva rekommendationerna då. Vad säger de i korta drag?
Jo, alltså Folkhälsomyndigheten föreslår ju specifika tidsgränser beroende på ålder för skärmtid på fritiden.
Just det, typ ingen skärm alls för barn under 2 år.
Precis. Sen max en timme för 2-5-åringar och uppåt kanske 2-3 timmar för tonåringar.
Men, viktigt att säga här, det gäller ju främst spel och sociala medier, eller hur?
Exakt, inte saker som att lyssna på musik eller poddar eller läsa e-böcker eller skolarbete såklart.
Bra, för det är ju där kritiken börjar direkt, verkar det som, mot just de där timmarna.
Ja, precis. Flera experter som Elsa Dunkels och läkaren Henrik Pallin som nämndes i media, de menar ju att det saknas starkt forskningsstöd för att sätta just såna här skarpa tidsgränser. De pekar på att Folkhälsomyndighetens egen kunskapssammanställning som bland annat Karlsten har analyserat faktiskt betonar att det är komplexa samband och att det är svårt att fastställa exakta gränser.
Ändå landade man i tydliga timtal.
Ja, precis. Vilket förvånade många.
Dunkels är ju ganska vass i sin kritik. Hon kallar det väl nästan kvasivetenskapligt att säga forskning visar utan att vara supertydlig med källorna.
Hon menar att man lätt blandar ihop samband, alltså korrelation, med orsak. Att bara för att 2 saker händer samtidigt.
Så betyder det inte att den ena orsakar den andra. Exemplet hon och Paulin tar upp är ju det här med övervikt.
Just det, att barn med övervikt kanske sitter mer vid skärmar. Men det är ju inte samma sak som att säga att skärmarna orsakade övervikten. Det kan finnas andra faktorer.
Logiskt. Och det där leder ju till en annan stor kritikpunkt som lyfts fram bland annat av Dunkels och Karlsten.
Vilken tänker du på?
Jo, risken att skärmtiden blir en slags syndabock. Att man fokuserar så mycket på den att man missar andra, kanske viktigare, problem.
Ja, exakt. De pekar ju på att den psykiska ohälsan bland unga, den började ju öka långt innan smartphones blev vanliga. Karlsten menar att man kan se det i datan ända tillbaka till 80-talet.
Oj, så pass.
Mm. Så istället pekar de på saker som nedskärningar i välfärden sedan 90-talet, ökad stress i skolan, mobbning.
Så möjliga bidragande orsaker till ohälsa. Att skylla på skärmen blir då liksom för enkelt.
Ja, det är argumentet. Och då blir det ju extra känsligt när, som Dunkels kritiserar, socialministern antyder att skärmråd skulle kunna korta köerna till BUP.
Ja, precis. Det låter ju lite som att man flyttar ansvaret från samhället till barnen och familjerna.
Det är så kritikerna tolkar det, ja.
Sen har vi ju den här frågan om förenkling och barns rättigheter. Britt Stakström tar upp det.
Mm, i sin debattartikel. Hon är ju kritisk mot Liberalernas förslag om nattliga skärmlås.
Ja, hon kallar det symbolpolitik och menar att det krockar med barnkonventionen. Alltså rätten till information och privatliv.
Precis. Och både hon och Dunkels trycker ju på att istället för förbud och lås som föräldrar ju redan kan använda om de vill så behövs det mer fokus på digital kompetens.
Att föräldrar engagerar sig i vad barnen gör online, inte bara hur länge.
Exakt. Stakström nämner ju också EUs Digital Services Act, DSA, som ett exempel på reglering som faktiskt riktar sig mot företagen, inte bara användarna.
Intressant. Det handlar väl också om att se nyanserna. Som Henrik Pallin lyfter fram. Att skärmar inte bara är en enda sak.
Ja, absolut. De kan ju vara jätteviktiga för social gemenskap. Tänk på spel som Minecraft eller Fortnite. Det perspektivet tycker jag saknas lite i rekommendationerna.
Mm. Och Dunkels kritiserar ju också den här synen på barn som passiva mottagare. Hon kallar det juvenism.
Just det, hon menar att vi vuxna också måste tänka på vårt eget beteende. Vi är ju förebilder, liksom. Något Carlston också är inne på.
Okej, så om man inte bara ska räkna minuter, vad föreslår kritikerna istället då?
Framförallt dialog. Det är något Dunkels verkligen understryker. Att lyssna på barnets egna erfarenheter.
Inte bara skrämmas.
Nej, precis. Prata om innehåll, hitta strategier för sömn tillsammans. Kanske till och med sitta med och använda skärmen ihop med de yngre barnen.
Och Pallin, han menar väl att man ska se till helheten?
Ja, att ett barn som är fysiskt aktivt kanske klarar mer skärmtid. Fokus borde snarare ligga på att uppfylla rekommendationerna om fysisk aktivitet, menar han.
Okej, så om vi ska försöka summera lite för dig som lyssnar, vad betyder allt det här? Kärnan verkar ju vara en slags spänning, eller hur?
Mm, precis. Mellan myndigheters försök att ge konkreta råd, för det efterfrågas ju, och experternas varningar.
Varningar om att det vetenskapliga stödet för just tidsgränserna är svagt och att man riskerar att förenkla komplexa problem som psykisk ohälsa.
Ja, källorna vi tittat på pekar ju sammantaget mot att det kanske är mindre viktigt att stirra sig blind på exakta timmar och minuter.
Och mer relevant att fundera på vad man gör vid skärmen och varför.
Exakt. Och hur man balanserar det med andra viktiga saker som sömn, rörelse och ja, vanlig mänsklig kontakt.
Ja, som Carlston skriver, läser man hela Folkhälsomyndighetens underlag så är det ju ganska nyanserat. Men det är timmarna som får alla rubriker.
Typisk.
Så den stora frågan som kanske hänger kvar efter att ha läst allt det här är väl, istället för att bara begränsa tiden, hur kan vi alla, vuxna och barn, bli bättre på att hantera den digitala värld vi faktiskt lever i?
Mm, en bra fråga.
Kanske krävs det, som Stakstad inne på, ett större fokus på digital bildning och kritiskt tänkande, snarare än på tidtagaruret. Något att fundera vidare på, helt klart.